Så del 3. Från boken Tillbaka till Atlantis. Ljudbok i MP3. Del 3. Den stora invigningen. Den mörka delen. De ikläddes rena vita mantlar. Fötterna var bara. De fick inte bära ringar eller andra metallföremål. De var barhuvade. De hade inte intagit någon föda denna tidiga morgon. Endast druckit vatten. De fem mästarna förde dem till en kammare som var helt tom så när som på två kistor som stod mitt på golvet. De var av sten och inuti var de klädda med ett hårt, blankt material, ådrat och glovigt i färgen. Kom nu ihåg, förmanade Poim, att när ni lagt er i kistorna måste ni med en gång börja arbeta med den slags kontroll över kroppsfunktionerna som vi har lärt er. Vi förseglar omedelbart kistorna. De är lufttäta. Ni måste förbli där under 3 dygn. Därefter öppnas kistorna och ni får all den hjälp ni behöver. Jorin var så upptagen av den avspännande andningen att han inte märkte hur spänd mission var. Just innan den steg ner i sin kista vände han sig snabbt om och gav Jorin en varm kram och kysste båda hans kinder. Jorin kände vätan av hans tårar och gav kamraten ett uppmuntrande leende. Vi får mycket att berätta för varandra efteråt, viskade han. Skynda dig nu så att mästarna inte blir otåliga. Han såg rynkan mellan Toims ögonbryn och klev snabbt ner i sin kista. Snart var locken tillslutna och de båda unga männen låg i vala. Jorin började känna kyla i sina tår. Sakta spred den sig uppåt. Rann in i händerna som låg ut med sidorna. Förlamade funktionerna först i underkroppen. Sedan i mittersta delen av kroppen. Det stack till som av 1000 nålar när iskylan nådde solarplexus. Gjorde den en sväng. En cirkelrörelse där. De hade övat detta många gånger förut. Men ej högre upp än till solarplexus. Nu steg de vidare uppåt. När den nådde hjärtat var Jorin nära att gripas av panik. Hur skulle han kunna komma tillbaka till livet om hjärtat stannade? Nej. Nu var han dum. Han visste ju att hjärtat fortsatte att slå. Mycket reducerat. Men ändå. Obönhörligt kröp kylan upp mot axlarna och han drog sig till minus att nedfrysningen var nödvändig för att han skulle kunna komma tillbaka till livet. Han drog ett djupt andetag, som han lärt sig, innan den nådde lungorna. Mentalt följde han hela proceduren med ett slags objektivt intresse. Vad hände egentligen när alla kroppsfunktionerna var avstannade? Han mindes kraften som han fått föregående afton från svinxen. 54, den skulle säkert hjälpa honom nu. Kylan var vid hans haka. Den nådde munnen just när han viskade. Sira och Marissa, var är ni? Kommer jag att få leva och möta någon av er igen? I samma ögonblick som kylan nådde hjärnan kände han det som om han drogs ur sin kropp. Dinglande i 4 blåskimrande trådar. En från solarplexus. En från hjärtat. En från halscentret och en från tallkottkörteln. Medvetandet fanns kvar. Klarare än någonsin. Jorin var fortfarande Jorin. Det var då skönt. Han såg sig omkring. Ja, seendet fanns kvar. Det verkade inte vara fel på hans syn eller på de andra sinnena. Han flöt i en slags dimmigt vakuum en kort stund. Sedan var allt bara luft. Plötsligt såg han en mörk staty som såg ut att vara gjord av molnmassa. Han flöt mot den och upptäckte då att den stora statyn var en avbild av hans egen kropp. Han visste på något dunkelt sätt att han måste ta sig igenom den för att komma vidare. Han lyckades flyta in i den. Men den var tjockare än han trott. Den grå massan klibbade sig fast vid honom som spindelväv i många lager. Han koncentrerade sig på att komma ur den. När han äntligen lyckades med det kände han sig lättare än förut. Han såg ner på vad som borde vara hans kropp och upptäckte till sin förvåning att den fanns där. Men den var genomskinlig och verkade självlysande. Den lysande delen måste vara auran. Han kände sig belåten. Den första delen av hans resa hade gått bra. Nu gällde det att välja resmål. Eller fick man välja? Han saknade information om det. Så han kände sig lite tveksam. Han flöt fortfarande omkring i en slags luft. Där enstaka moln seglade omkring. Gråaktiga och halvgenomskinliga. Hur var det nu? Borde han inte använda sina tankar? Använd dina tankar och skapa positivt. Hade mästarna sagt. Bestäm vart du vill gå. Men be också om ledning att finna det rätta. Jag vill till svinxen och jag vill ta del av dess hemligheter. Tänkte Jorin. I samma ögonblick förvandlades luften omkring honom till ett klippigt, ödsligt landskap. Framför honom stod en mörkklädd kvinna med fågelhuvud. Betänk att vägen du vill gå är lång och svår. Först måste du möta farorna som ger dig styrka och bevisar ditt mod, påpekade hon. Hon hade knappt talat färdigt innan en skock stora fåglar som liknade asgammar slet hennes kropp i stycken och sedan vände sig mot Jorin. Han stod som förstenad. Varifrån kom dessa hemska djur? Hur skulle han kunna skydda sig mot dem? Den främsta gamen närmade sig honom med det stora krokiga gapet öppet. Ögonen var svarta och hårda och hållningen tydde på anfall. De stora nakna fötterna med långa spetsiga klor lyftes från marken och gamen störtade mot honom. De andra följde skrikande efter. Jorin höjde armen mot dem. Vik hädan! Gamar! Ropade han. Vi har inget otalt med varandra. Ni är skapelser av den store guden Ra och beskyddade av Osiris precis som jag. Vänd om och skaffa er annan föda. Märkligt nog stannade den första gamen upp. Den skriade till och gjorde en lång gir över hans huvud. Följd av de andra. Så gav de sig iväg och han såg dem försvinna över den närmaste klippkammen. Långt borta på andra sidan om klipporna skönjde han ett ljus. Det var bara ett svagt sken men han anade att det var ditåt han skulle gå. Han kände sig törstig och trött. Då mindes han plötsligt vad han lärt av Suktah. Han överförde kunskapen om de stärkande örterna till sin immateriella kropp. Han kände sig genast piggare när han erfor doften av den aromrika örtdryck mästaren lärt honom tillreda med sina tankar. Klipporna slöt sig om honom på båda sidor och de flöt allt mer ihop. Precis som om de varit levande. Till slut fanns bara en hög och slät klippväg framför honom. Han vände sig om för att gå tillbaka. Men fann till sin förvåning en lika kompakt klippväg där. Han var innesluten i ett trångt pass. Utan någon flyktväg. Han kände sig dessutom iakttagen. Han höjde huvudet och hoppade till. På en avsats, drygt 2 meter ovanför honom, stod 2 lejon. De stirrade på honom med sina gula rovdjursögon och blottade tänderna i en låg rirming. Det skulle vara en barnlek för djuren att ta sig ner och anfalla honom. Han hade knappt tänkt tanken till slut så började det ena lejonet smyga neråt ut efter klippkanten. Det krökte ryggen till språng. Då hörde han en kvinnoröst viska. Precis som tidigare i pyramiden. Tänk bort dem. Jorin. Du har lärt dig vad de symboliserar. Vem var ägarinnan till rösten som alltid kom när han var i fara? Varför följde hon med honom? Osynlig och jäckande. Men nu erinrade han sig vad de 2 lejonen betydde. Tum. Den store guden som alstrade de andra gudarna. Sa sig vara de 2 lejonen Ra och Am. Dessa båda representerade den tvåfaldiga kraften med solögon. Lättad utropade han. Ra och Am. Jag känner er. Jag vördar och respekterar er kraft. Jag tjänar er. Jag tjänar Osiris. I samma ögonblick utplånades de båda lejonen. De suddades ut och blev ett med klippvägen. Han hade kallat dem vid deras rätta namn. Tum och Osiris var en och den samma guden. För ett ögonblick hade han glömt att han inte längre var av kött och blod. Utan en ljusgestalt. Inte kunde vilda djur skada honom nu. Tanken och viljan var hans verktyg till att komma vidare. Över eller rakt igenom klippan. Han koncentrerade sin tankekraft på att genomtränga den bastanta klippvägen framför honom. Då gled den åt sidan som en teaterkulis och blottade en hög port. Men innan han hann ta ett steg framåt stod 3 varelser framför honom. Som uppväxta ur marken. De var hemska att se på. Den ene var huvudlös och bar sitt huvud i handen. Det droppade blod från halsen och det vidriga huvudet hångrinade. Den andra varelsen var så skräckinjagande ful att Jorin måste blunda. Den tredje var bara ett benrangel. Men det brann eldar i ögonhålorna och i den gapande munhålan. Klorna på dess skeletthänder växte och blev dormlika tentakler som slingrade sig mot Jorin. Han kände sig otålig och besviken. Men inte rädd. Skulle då aldrig dessa prov som gällde fruktan och dödsskräck ta slut? Inte ens när man var en andevarelse. I det samma fick han syn på Meshuntut. Denna hade tydligen klarat sina prov dittills och mötte Jorin med sitt vanliga glada leende. Men leendet stelnade när han upptäckte de fasansfulla gestalterna framför porten. Eftersom orden inte gick fram på vanligt sätt, sände Jorin ett mentalt budskap till honom. Bry dig inte om dem. De är inte verkliga och de vill bara skrämma oss. Vi måste igenom porten tillsammans trots de där otäcka väktarna. Mission tycktes ta emot hans budskap och tog ett steg framåt. Då sände mitvarelsen en röd stråle rakt in i hans hjärta. Mission vacklade och föll. Ursinnig ropade Jorin. Eller trodde att han ropade. Ur vägen hemska monster av en förvriden fantasi. Vi ska igenom porten den heliges namn. Försvinn. Han lyckades. De tre spökbilderna tonade bort och porten svängde upp. Jorin böjde sig över Mission och försökte skaka liv i honom. Men händerna gick rakt igenom vännen. Vakna, bad han förtvivlat. Det är bara skenbilder vi har sett. De är borta nu och du får inte vara rädd. Hör du det? Inte vara rädd. Inget tecken på liv. Då tog han upp vännen i famnen och bar honom genom porten. Så lätt han var. Missions fysiska kropp hade han aldrig orkat bära och han småskrattade vid tanken på att vännen nu vägde mindre än en kattunge. Han såg sig omkring. De befann sig i en slags öken med palmer och oaser utströdda lite varstans. Jorin gick. Eller flöt. På en silverskimrande väg. Månen sken. Men det var ändå något icke-jordiskt över landskapet och det var alldeles tyst och stilla. Ett stort palats tonade fram mitt framför dem. Skimrande vitt och vackert. Ännu ett monster väntade dem framför slottsporten. Jorin suckade. Men han förstod att det var ytterligare en prövning. Den sista, hoppades han. Enormt hög och svart såg den nya vedervärdiga varelsen ner på dem. Den hade små ettrigt lysande ögon och risigt hår som stod som ett stort moln omkring den. Det var svårt att närmare beskriva den. För skepnaden vidgades och krympte ihop oupphörligt. Dess kropp var i ständig rörelse. Ni kommer inte in, avgjorde monstret. Om det var en röst eller en tankeöverföring kunde Jorin inte avgöra. Det är klart vi ska in. Båda två, svarade Jorin i bestämd ton. Du ska försvinna, för du är bara tankenfoster. En skräckbild som vill försöka skrämma oss. Men vi är inte rädda. Så enkelt är det inte den här gången. Varelsens hesa röst var triumferande. Jag är inget fantasifoster. Jag är en del av dig själv och av honom du bär på. Jag finns inne i er båda. Jag är den ondska som finns i er. Den rädsla och det hat ni bär på djupet. Men blir ni inte av med så lätt? Mission jämrade sig lite och rörde på sig. Strax delade sig monstret i två och den andra halvan ställde sig framför honom. Mission stirrade förskräckt upp i det elaka ansiktet och slog händerna för ögonen. Hur god du än är, kraxade monstren i kör. Så finns alltid en liten bit inuti dig som är ond. Den sitter i det undermedvetna. Förstår du? Och kommer fram när den behövs. Den är jag. Jag är din besvikelse. Din förtvivlan över mordet på din far och hatet mot dem som gjorde det. Du försöker kväva mig med godhet och tankeflykt. Men ändå finns jag där. Jag är oron över att du inte ska klara invigningarna. Jag är olusten du känner inför dig själv ibland när det hettar till könet och utlösningen bränner. Det går inte att kväva mig och alltså kan du inte komma vidare. Du ligger i kistan och det är andra dagen nu och du kommer att förbli där. Jag är ditt onda genius och jag vill icke hjälpa dig framåt. Jorin kände en iskyla omkring sig. Ingen mjuk kvinnoröst viskade i hans öra den här gången. Denna bittra strid måste han själv utkämpa. Och lika som mission. Han såg att vännen åter låg livlös. Försiktigt vek han ihop en duk och lade under hans huvud. Varifrån kom duken? Han förstod att han hade tänkt fram den. Då var det som om något knäppte till i hans huvud. Nu kom han ihåg. Äntligen mindes han. Vad skulle han med de fem mästarnas kunskaper till om han inte använde dem? Han rätade på sig och såg rätt in i varelsens ögon. Strid då med mig, uppmanade han. Låt oss kämpa om mitt inträde palatset. Han höll ett svärd i handen. Det var inte vilket svärd som helst. Det var ett magiskt svärd från Atlantis som Sailanja lärt honom att framkalla. Hur kunde han glömma det? Eller var glömskan också en del av prövningarna? Han hade fått instruktioner om att endast använda svärdet i nödsituationer. Nu var det verkligen en sådan. De ville ju båda vidare. Tänk fram ett svärd. Mission, ropade han när han såg att vännen vaknat och förfärad stirrade på den monsterhalva som böjde sig över honom med ett svärd handen. Han hörde hur Mission skrek. Men han måste passa på sin egen skräckspöke. Varelsen skrattade så de gula, glesa tänderna blottades. Den höll också i ett svärd. Nåväl. Då var de jämställda. Jorin anföll. Han var väl tränad i att använda vapen. Det ingick novisens idrottsprogram. Ondskan i hans eget inre måste dö. Om det nu fanns död i dödens förgårdar. Jorin siktade in ett slag mellan varelsens ögon. Han missade. Monstrets svärd högg blint och oövat. Drivet av hat och ursinne men icke av skicklighet. Jorin värjde sig lätt. Mycket lättare än han trott. Men monstret kastade omkull honom med en välriktad spark. Det kom helt utanför spelreglerna och han låg plötsligt på marken med varelsens svärd mot strupen. Han sneglade mot Bersjon och underkvävde ett skrik. Vännen hade spetsats på sitt monsters svärd. Jorin höjde sitt eget trots den kalla hotfulla svärdspetsen mot halsen. Slå till. Befallde Jorin kort. Döda mig så som jag vill döda dig. Gör det snabbt bara. Men innan du sticker svärdet i mig vill jag säga dig att eftersom du är en del av mig själv så välsignar jag dig med kärlek. En flammande låga slog ut från Jorins svärd och båda monsterdelarna försvann. I deras ställe stod en kvinna. Hon var klädd i en mörk mantel och hade en svart slöja över huvudet. Han kunde inte se hennes anletsdrag. Men anade att hon var mycket vacker. Rösten som nu talade till honom kände han väl igen. Du klarade det sista mörka provet, sa hon. Följ mig. Hon sträckte ut handen och drog honom med sig mot porten. Jag måste ta med mig missionkort. Protesterade han och pekade på den livlösa gestalten i gräset. Jag vill inte gå in utan honom. Han kämpade tappert. Det sista var en lögn. Men han hoppades att mission gjort någon slags motstånd mot monstret innan han genomborrades. Han blir omhändertagen av andra. Svarade hon mjukt. Du måste komma med mig. De gick in genom porten tillsammans. Den ljusa delen. De steg in i en jättestor sal. I dess mitt ledde en bred trappa neråt och i fonden ledde en trappa uppåt. Salen gjorde ett ödsligt intryck trots att den hade vackert utsirade pelarkolonner och stora väggmålningar. Ingen människa syntes till. Inte ett ljud hördes. Den beslöjade kvinnan började gå ner för mittrappan och tecknade åt Jorin att följa med. Han tvekade. Han ville hellre gå upp för fondtrappan. Den såg ljusare och vänligare ut. Vi måste först stiga ner till Amenti, min vän, påpekade kvinnan. Där finns de som behöver din hjälp. Sju själar måste du hjälpa innan du kan gå vidare. Amenti, den underjordiska platsen för själarnas rening, var till bredden fylld av gestalter. En del mycket tydliga. Andra halvt utsuddade. Det var både manliga och kvinnliga själar. På en tron i form av en lotusblomma satt en gudinna. Som Jorin förstod måste vara häkt. Hennes utstrålning var av amfibisk natur. Han visste att hon hade starkt samband med vatten. Det bekräftades också av att lotustronen stod i en sorts grundbassäng med klart safirblått vatten. Enligt atlantisk tro hade grodgudinnan samband med planeten Sirius. På Sirius levde amfibievarelser som ägde en oerhörd fond av visdom. Häkt var till hälften kvinna. Till hälften groda. Sju gestalter stod uppradade framför henne. Hon vinkade åt Jorin att komma fram till tronen och han knäböjde vördsamt vid bassängens kant. Gudinnan utstrålade en enorm kraft. Han erfor inte ett ont från den. Han kände bara kärlek. Rättvisa. Evigt liv. Återfödelse. Jag lägger i dina händer att avgöra om dessa sju själar kan få hjälp av dig innan du lämnar den här delen av palatset. Tillkännagav häkt. Hur ska jag kunna bedöma det? Jag känner dem inte. Svarade Jorin tveksamt. Den visa häkt är mera lämpad att ge ett sådant omdöme. Jag kan inte ta deras framtid på mitt samvete. Så ofullkomlig som jag är. Du har klarat den mörka delen av proven. Smålog ut innan. Hennes röst var stark och beslöjad. Var och en av dessa sju representerar en dödssynd. En av dem får följa med dig dit upp. Du måste själv avgöra vilken. Sju själar skulle jag hjälpa. Invände Jorin. Ska jag då inte ta med dem alla dit upp? Du hjälper sex av dem om du väljer en följeslagare. Du hjälper även den sjunde som går med dig. Svarade gudinnan kryptiskt. Om jag väljer följ då. I så fall måste du stanna här en tid. Ty då är du ännu inte mogen att fullgöra din invigning. Jorin funderade. Detta var svårt. Vilka var synderna? Tankar gäller lika bra som ord på det här stället. till gudinnan svarade genast. Hat. Högmod. Girighet. Kättja. Avund. Svartsjuka och fruktan. Är fruktan en dödssynd? Utbrast han förvånad. Ja. Tiden stänger alla kanaler i din själ. Den är din värsta fiende. Den inspirerar dig till de andra dödssynderna och den ligger till grund för allt ont. Måste jag döma? Jorins röst var rynklig. Då kände han en liten hand i sin. Rösten som han lärt sig att känna igen så väl överförde åt ett budskap. Var inte rädd, Jorin. Det finns bara en själ du kan välja. Tänk noga efter. Jorin böjde sitt huvud inför gudinnan. Jag väljer fruktan, tillkännagav han. Om den synden är grunden till de övriga så måste den bort från dem. Utan fruktan går de andra sex fria. Utan fruktan blir de kvävda i sin linda. Om fruktan följer med mig så kanske jag kan lära honom ett annat. Du har valt rätt. Fruktan stiger fram. Ett litet barn lösgjorde sig från de sju gestalterna och ställde sig framför Jorin. Barnet såg på honom med stora mörka ögon fulla av ohöljt skräck. Oj! Utropade Jorin häpet. Forbauset! Jag trodde att fruktan var ett hemskt spöke. Fruktan är vad du gör den till, anmärkte gudinnan. Barnets rädsla ligger alltid i botten och det är den rena rädslan som kommer av oerfarenhet. Den går mestadels lätt att övervinna. Men barnet kan också bli ett lätt byte för fruktan om dess rädsla stannar kvar i det enda från barndomen. Ska du slå mig? Frågade barnet. Jorin böjde sig ner och tog upp det i famnen. Barnet skakade i hela den tunna, nästan genomskinliga kroppen. Nej, svarade han. Jag ska lära dig att inte vara rädd. Jag ger dig först min kärlek. Då suddades hela salen ut och barnet försvann ur hans famn. Han kände att han gled uppåt. Sedan stod han i den stora salen med trapporna och den mörklädda kvinnan fanns åt det vid hans sida. Hon vinkade åt honom att följa med upp för trappan i fonden. Den som tycktes leda mot ljuset. Nu var du duktig, berömde kvinnan. Det fanns ett leende i orden och han kände sig som om han själv var barnet när hon tog hans hand och ledde honom uppåt. En flik av hennes slöja gled isär och han skymtade ett svall av kopparrött hår. Hon drog skyndsamt tillbaka slöjan. Vem är du? Sporde han. Då släppte hon hans hand och plötsligt såg han henne inte mer. Hon var försvunnen och trappan tycktes aldrig ta slut. Väggarna som slöt sig omkring den var vita och skimrande, men de berättade ingenting. Äntligen kom han upp till en avsats. Den var byggd som en balkong med en vackert utsirad balustrad. Han lutade sig över den. Ett makalöst vackert landskap öppnade sig inför hans häpna ögon. Han såg fjärran höga vita fjäll. En bred flod rann genom en grönskande dal. Vattnet var det blåaste han skådat och grönskan den grönaste. Här och var fanns låga vita hus med platta tak. Det var ingen främmande syn. Han kände igen den. När han såg svinksen ligga där upptäckte han att fjällen inte var några fjäll, utan pyramider. Där nere fanns livet och verkligheten. Han ville ner. Han ville hem. Det fanns en trappa vid balkongens ena sida. Han skyndade ner och glädjen var så stark i honom, att det kändes som om han skulle kvävas om han inte fick sjunga. Var han vaken och hade han sluppit ur kistan? Han började sjunga. Orden strömade genom honom. Tonklav efter tonklav genljöd i hans hjärna och blev till en underbar melodi. Ändå var han medveten om tystnaden omkring honom. Hur hängde det ihop? Det var något som inte stämde. Det var fortfarande något overkligt över det hela. Han stannade upp framför svinksen och upptäckte att dess ögon var levande. Den rörde på sina enorma tassar och på munnen spelade ett brett leende. På gränsen till spefullt, tyckte han. Så varse blev han vad som skedde bakom ryggen på svinksen, mellan statyn och den stora pyramiden. Där reste sig en genomskinlig pyramid, dubbelt så stor som den andra. Hade den funnits där hela tiden? Han blev helt förvirrad. Det var svårt att förstå allt detta. Nu började det dessutom hända saker. Runt den genomskinliga pyramidens konturer lyste en aura i alla regnbågens färger. Inuti pyramiden fanns en spiraltrappa i konisk form. Den gick ända upp till spetsen, som slutade i en liten gyllene plattform. Plötsligt mörknade himlen och endast den främmande pyramiden var svagt upplyst. Någonstans ifrån kom ett tåg av präster som bar facklor i händerna. De gick in i pyramiden och skred sakta upp för spiraltrappan. Tills den lystes upp av fackelskenet nerifrån och upp en levande eldspiral. Samtidigt hörde Orin musik. Det var mäktiga, vibrerande toner som talade till hans innersta djup. Han föll på knä i den mjuka sanden. Högst uppe på den lilla gyllene plattformen stod med en kvinna. Nu såg han vem det var. Utan tvekan var det Marissa, hans lilla smutsrandiga, trubbnästa vän från skogen på Atlantis. Flickan som hade blivit kvar hos trollkaren. Hur hade hon kommit upp på toppen av spiraltrappan? Marissa, en eldgudinna. Hon var klädd i en ljus, tung klänning och hon hade fantastiska smycken på hals och armar. Hennes bara hår lyste i eldskenet. Lyste som flammor. Mjuka, röda flammor. Hon rörde sina vita armar i ett mönster. Så att de bildade ett ankskors. Runt i cirkel över huvudet. Sedan utsträckta. Så rakt ner ut med kroppen. Rätt ner genom pyramidens spets sänkte sig ett diadem som slöt sig om prästinnans huvud. Diademet hade formen av en orm som var sjuhövdad. Varje huvud var ett gnistrande konstverk av juveler och ögonen bestod av olikfärgade ädelstenar. Hon stod med utbredda armar och ansiktet lyft mot de strålar som nu riktades från himlavalvets mörka päll rakt in i hennes gässa. De lyste i aurans färger. Rött. Gult. Grönt. Blått. Violett. Och de såg ut att tränga igenom henne och dränka hela hennes uppenbarelse i ett sprakande fyrverkeri. Där skarpa blixtar studsade om varandra och åstadkom ljuseffekter som bländade Jorin så totalt att han nästan inte kunde urskilja henne. Nu hörde han också hur musiken steg till ett crescendo som hotade att spränga hans trumhinnor. Prästinnans kropp blev ett eldhav och musiken bedövade honom. Det svartnade för hans ögon och han föll. Han kommer sig, konstaterade Toim. Det måste han. För han är min, hördes Marissas röst. Det har du lovat, Toim. Det lovade du redan i Atlantis skogar. Han är vår, rättade Toim henne. Jorin kände att en dryck pressades in mellan hans läppar och att en brännande solstråle sken på hans gässa. Det var den första morgonsolen och den brände inte. Men ännu var hans känsla normal. Sakta återvände han till livet. Sakta gav kroppsfunktionerna sig till kärna, en efter en. Först kunde han röra huvudet lite. Sedan fingrar och tår. Sedan hörde han sitt eget hjärta slå. Ojämnt men stadigt. Han öppnade ögonen. Det första han såg var Marissas oroliga ansikte in till hans eget. Han lyckades småle mot henne. Hur hade hon kommit ner från den brinnande pyramiden? Eller hade den inte brunnit? Hon hade varken krona eller juvelsmycken på sig nu. Utan bara en enkel ljusgrön klänning. Hon var lika vacker som när hon stod där uppe. Men nu var ögonen fulla av tårar och hon snyftade till. Du lever. Vilken lycka. Viskade hon. Jag har återfunnit dig. De var där. Alla fem mästarna och Marissa. Han lyckades resa sig upp på armbågen och såg sig oroligt omkring. Den andra kistan var tom. Var är Meshuntut? Var hans första ord. Samtidigt såg han att kamraten bars ut ur kammaren. Han har inte klarat provet. Jag är ledsen. Jorin. Benio lade stödjande armen om Jorins axlar för att hjälpa honom upp. Jorin skakade av sig den vänliga handen och försökte resa sig. Det gick inte så bra. Han var svag ännu. Är han borta? Är han död? Flämtade han. De andra nickade. Han greps av en oresonlig vrede. Hans bästa vän hade dött i en annan dimension. Dödad av spöken och onda andar. Barndomens och ungdomens gemenskap var borta. Det nyvunna återseendets glädje var borta. Planerna för framtiden och samstämmigheten som man bara kan ha med någon man känt från barnsben var borta. Döden var ingenting att frukta. Men den åstadkom svåra skilsmässor. Gap som var svåra att överbrygga. Jorin sörjde. Han tog sig mödosamt upp ur kistan utan att ta emot någon hjälp. Det for genom hans huvud. Meshuntut var död. Det sista provet. Jag är villebrådet som ska gödas för offret. Tänkte Jorin när god och stärkande föda serverades honom. Det var förstås inte riktigt rättvist. Men han hade förlorat sin bäste vän samtidigt som han hade återfunnit Marissa, barndomsvännen med skogsögonen. Marissa, hittebarnet från Kaiphöns fattigt kvarter. Marissa, En järv och listig liten trollpacka som hittade alla vägar i skogarna. Nu var hon en bländande skön ung prästinna, eller vem var hon egentligen? Vilket var dröm och vilket var verklighet? Toin tog hand om mig, berättade Marissa ivrigt. Han blev både far och bror för mig. Han lärde mig av sin visdom och jag lärde mig att utnyttja det som skogen gav. Vi led ingen nöd. Tvärtom. Vi kom till Egypten före Atlantis undergång. Inte förrän vi hade bott här ett tag fick jag reda på min härstamning. Toin visste hela tiden vem jag var. Min mor var enda dottern till härskaren på Atlantis. Hon förälskade sig en ung student när hon redan var trolovad med en av prinsarna i de bortre provinserna. Hon födde mig i hemlighet innan hon flyttade till sin blivande make, som naturligtvis aldrig fick veta någonting. Det var bara kungaparet som visste och som, prinsessan ovetande, hade låtit en tjänarinna ta hand om barnet. De lät sin dotter tro att flickan dött. Tjänarinnan lade henne vid brunnen och gömde sig i närheten för att se om någon tog hand om det lilla byltet som var jag. Resten vet du. Hur fick Toim reda på det då? Undrade Lorin. Det finns alltid läckor, svarade Marissa. Samma tjänarinna som lade mig vid brunnen gick för att spå sig hos Toim när jag kommit dit. När hon såg mig, förstod hon vem jag var, eftersom jag lär vara en avbild av min mor. Men hon och alla de andra följde med Atlantis i djupet. Stackars liten, tröstade Lorin. Men din mor hade säkert aldrig erkänt dig även om ni hade mötts. Nu har du i alla fall mig. Ja, sa Marissa med ett egendomligt leende. Nu har jag dig. Och när jag återfinner Shira och gifter mig med henne är du min allra käraste syster som får bo hos oss i all din tid, tillfogade han naivt. Det aktar jag mig nog för, svarade Marissa med ett litet skratt. Ni behöver vara ensamma om du nu hittar henne någonstans. Det gör jag, vidhöll Jorin. Jag känner på mig att hon lever. Marissa såg på honom. Längtan i hennes hjärta hotade att spränga alla fördämningar och så satt han här och längtade efter Shira. Men nu skulle inga kärlekskranka minnen i världen få ta honom ifrån henne. Det hade hon bestämt. Du var väl prästinnan som jag såg där uppe i glaspyramiden? Frågade Jorin. Nej, min vän. Jag är inte prästinna, svarade hon. Det var bara i din dröm. Men jag kan bota människor och jag kan utföra mirakler som jag lärt mig av Toim. Du blir väl inte rädd för mig om jag säger att jag kan trolla? Trolla bara inte bort mig och försvinn inte från mig igen, skrattade Lorin och gav henne en varm kram. Nu har jag bara ett prov kvar och jag hoppas att jag består det. De kommer strax och hämtar dig, viskade Marissa. Det var jag som hjälpte dig i pyramiden och på astralfärden. Jag kanske inte kan hjälpa dig nu, kära vän. Jag är inte säker på att jag får lov att tränga mig igenom den här gången. De fem mästarna kom in i kammaren. Marissa kastade sig om halsen på Lorin och kysste honom på munnen. Hennes lilla tunga trängde in mellan hans läppar och lekte ett ögonblick med hans. Han var totalt oförberedd på detta och på sina känslor. Det var som om en gnista gick igenom hans kropp och han skälvde till. Toim rynkade förargat pannan åt Marissa, men hon bara skrattade. Detta ögonblick var då det olämpligaste av alla att känna hur könet reste sig stumt. Förväntansfullt bidande. Jorin undrade skamset om mästarna, som var medvetna om allt, hade upptäckt hans skam. Kättja, det passade sig inte nu. Det sista han såg av Marissa när hon föstes ut ur rummet var hennes glada, självmaktiga ansikte. Hon blinkade faktiskt till honom i oförskämt samförstånd. Han vände snabbt bort huvudet. Pyramidens hemliga gångar och dörrar började bli välbekanta för Jorin nu. De färdades uppåt den här gången. De kröp upp för slingrande gångar tills de kom till en hall, varifrån en vindeltrappa ledde vidare upp till en kammare. Den enda möbeln var ett stort, avlångt stenbord. Jorin blev tillsagd att lägga sig på rygg på bordet. Mästarna band fast trådar, som föreföll vara av koppar, vid hans anklar och handleder. På hans panna ställde de en ganska stor kristallkula. De befallde honom att blunda och att försätta kroppen i ett valiknande tillstånd. Så öppnades en lucka i taket rätt ut mot nattens strålande stjärnhimmel. Det var fullmåne. Nu skulle novisen utsättas för direkt kosmisk energi. Efter en stund hade Orin uppnått ett speciellt slags medvetande. Han hade gått ur kroppen. Med hjälp av de kosmiska energierna hade han därefter gått in i kristallkulan på pannan. På det sättet skulle han få erfara den maximala gudskraften direkt från universum. Inte alla noviser klarade detta. Kraften som gick igenom dem var så oerhörd att alla deras organ måste vara preparerade för att mottaga den på rätt sätt. Annars kunde de smälta bort. Medvetandet måste samarbeta med det fysiska och förbereda kroppen på vad den kunde vänta sig. Så snart Jorin lyckats tränga in i sitt medvetande i kristallkulan började ett blåaktigt sken att lysa omkring hans fysiska kropp. Då visste mästarna att han hade lyckats så långt. Det svåraste momentet var att tränga in i kristallkulan och den som en gång hade lyckats med detta bemästrade sedan dimensionernas gåtfulla mosaik till lika med omvänd linjen mellan fysiskt och psykiskt och vice versa. När det blå skenet begynte lysa transformerades novisen från elev till mästare. Men en fara kvarstod alltid. Att novisen inte skulle komma tillbaka. Många hade frivilligt stannat i en annan dimension och gjort sig av med silversträngen som band dem vid den fysiska kroppen. Den följde annars novisen hur långt som helst och det var den som uppehöll det blå ljuset. Jorin visste inte att hans kropp nu lyste i blått. Han var på väg till en annan planet. Han kände himlakropparnas dragningskraft. Särskilt en av dem, Sirius eller Hundstjärnan, drog honom till sig. Mästarna hade inte sagt något om någon planetresa. De hade bara talat om en slags transformation. Den hade han mycket riktigt upplevt och nu var han på väg ut i kosmos. Den fysiska kroppen låg där nere på stenbordet. Det var härligt att slippa alla känslor och affekter. Han kände sig fri. Fri. Han reste utanför tid och rum mot ett okänt mål och det var som ett jubel inom honom. En förlossning från tidens bojor. Men i pyramiden var mästarna bekymrade. Han har slutat lysa. Observerade mig med. Då måste han ha givit sig iväg någonstans långt bort. Gissade Suktah. Jag minns något liknande från min egen ungdom. Man är så nyfiken. Han skrockade lite vid minnet. Men du lever fortfarande. Kommenterade Toim kort. Jag svarar inför Soleon med den här pojkens liv. Han är väl den enda du hyser respekt för. Retade Spenio. Ska vi väcka gossen? Nej. Det vore farligt. Svarade Sailanja med eftertryck. Jag tror jag vet vart han är på väg. Det är bättre att jag följer efter honom om ni vill ha honom tillbaka. Skyndsamt gjordes en provisorisk bädd i ordning vid sidan om stenbordet. Inom kort var mästaren Sailanja i djup trang. Jorin hade under tiden landat på Sirius. Den största av planetens drabanter. Han hamnade på den sidan där amfibievarelserna höll till. Det kändes ovanligt att ta sig fram i en atmosfär som varken var luft eller vatten. Men ändå flytande. Han hade en slät botten under fötterna och den var täckt av en skimrande släcksand. Det var som att gå på en sjöbotten utan att bli våt. Landskapet liknade ingenting annat han sett. På båda sidor var vägen kantad med manshögt gräs, som böljade mjukt och skiftade i blåviolett och silver. Färggranna skepnader, som varken var människor eller fiskar, rörde sig graciöst mellan de höga träna. De dansade fram och tillbaka och de verkade inte bry sig om främlingen. En del av dem hade fiskskärtar, en del fötter och ytterligare några hade båda dera. Efter en stunds promenad upphörde gräset och han stod på en öppen plats. Framför honom låg en hög, spetsig byggnad med smala tinnar och kupphåller. Den var byggd av ett glänsande material som liknade guld. Det var inte slätt, utan buktade sig i oregelbundna mönster. Han började få svårt att andas trots att hans kropp var eterisk. Hans medvetande fungerade förmodligen fysiskt, tänkte han. Du är inte hit, hörde han en röst säga. Framför honom stod en man. Var det verkligen en man? Varelsen var drygt 2 meter lång och täckt med fiskfjäll. Den hade armar och ben som en människa, men bara 4 fingrar och 4 tår. Ansiktet skimrade gyllenrönt. Det var inte täckt av fjäll och dragen var mänskliga. Ögonen var stora och runda. Men varma och vänliga. Vänligt var också varelsens leende. Den utstrålade kärlek. Detta var allt vad Jorin hann uppfatta. Han hörde att varelsen fortsatte att tala till honom på hans eget språk. Men uppfattade bara några ord. Du måste vara en gäst från jorden, sa de. Du är välkommen till. Sedan mindes han ingenting förrän han vaknade av en stark doft och någonting som rann ut efter hans ansikte. Han befann sig på en altan med blommande växter i praktfulla färger. Han låg på en bekväm soffa. En vacker ljushårig kvinna bäddade hans tidningar och en äldre man satt bredvid honom. Du kommer från jorden, förstår jag, konstaterade mannen med så djup röst att den gav eko i luften runt omkring. Den lät mer som en ton än som en stämma. Var är jag? Frågade Jorin. Kvinnan smålog. Hennes röst var ljusare än mannens när hon svarade, men även den lät som en ton. Du är kvar på Sirius, förklarade hon. Vi fick besked om att du hamnat hos amfibierna så vi hämtade dig där. Du var inte rustad för deras atmosfär. Välkommen till en annan sida av planeten Sirius, sa mannen. Här är den hängande staden. Se dig om. Jorin gick fram till altanens räcke. Både ovanför och nedanför fanns liknande altaner framför hus i läckra färger med annorlunda struktur än på jorden. Staden tycktes klättra på ett högt berg. Djupt nedanför rann en flod med ett vatten så klart att man såg ända ner i botten. Han skymtade en liten båthamn med små lustiga, spetsiga båtar i glada färger. De hade alla ett stort segel och fören var utsirad i form av olika deitéapostrofer. Mestadels fåglar. Amfibierna är våra vänner, förklarade mannen. De var härifrån första början. De har en urgammal kultur och en visdom som är vida överlägsen både er och vår. På denna sidan bor människor som ni. Från början har vi kommit hit från olika planeter och så småningom sammansvetsats till ett enda folk. Amfibierna har blivit våra rådgivare och vänner. Några av dem har även sänts till jorden för att delge er av sina kunskaper. En del av era sädesslag kommer från vår planet. Våra kunskaper om det fördolda har tagits emot av ett folkslag i Afrika. Där amfibier bott och verkat. Sådan undervisning sker på fler platser på jorden. En av våra mästare, Oanes, befinner sig just nu i Sumerernas land för att grundlägga en civilisation. Jag skulle bra gärna vilja veta mer om er, bad Jorin. Glömsk av den silvertråd som ännu följde hans eteriska gestalt från den fysiska kroppen. Mannen vinkade åt honom att stiga in i ett litet genomskinligt skåp vid sidan av altanen. Jorin tvekade, fast han tyckte att den liknade hissen i Kaiphun. Var inte rädd, skrattade kvinnan. Du kan lugnt följa med Josa. Han vill visa dig utsikten från högsta punkten av staden innan han tar dig med till templet. Jorin steg in i hissen. Han är död, utbrast Benio förfärad. Sailanja har inte hunnit rädda honom i tid. Hans hjärta slår inte längre. Dörren till den lilla kammaren slogs upp och Marissa stod där. Vit i ansiktet av förtvivlan och oro. Toin försökte hindra henne från att gå fram till stenbordet. Men hon var redan där. Du får inte dö, min älskade, viskade hon och kysste det livlösa ansiktet. Hon drog hans iskalla händer in till sitt bröst och fortsatte. Jag har längtat efter dig hela mitt liv. Du måste vakna. Benio drog omilt undan henne medan sukta lade sitt huvud in till Jorins hjärta. Jag hör hjärtslag, konstaterade han. De är svaga, men de finns. Du har fått döda att återuppstå, skrek Marissa ur sinnet till Toim. Då använder du mörka krafter. Gör likadant med Jorin. Jag vet att du kan. Använd dina övernaturliga krafter rätt för en gångs skull. Toim gav henne en förargad blick. Han måste återvända till jorden via kristallkulan innan jag kan göra något, muttrade han. Sailan, jag finner honom säkert. Ibland blir verkningarna av dessa kopparter alldeles för stark, förklarade den lille vänlige Sukta bekymrat. Vi kan inte härifrån hejda den strålning som tas upp av kosmiska energier. En novis måste alltid lära sig att behärska den innan den behärskar honom. Sådana instruktioner har Jorin fått. Han har också fått veta att han ska undvika utflykter av det slag han nu gjort. Novisen ska ta emot kraft och välsignelse från det kosmiska. Han ska känna sig som ett med de universella världarna och uppleva storheten i världsalltet. Han ska genomströmmas av evigheten och döpas i dess livsvatten. Han ska undervisas i de hemligheter som leder till helheten i universum. Därefter ska han kunna omvandla sin nyvunna kraft till jordiska former. Men allt detta kan också leda till en oemotståndlig önskan att flyga vidare i den eteriska kroppen till nya världar och nya erfarenheter. Han kunde förstås inte motstå dragningskraften från Sirius, konstaterade Marissa olyckligt. Jag tror att jag förstår honom. Men nu kommer jag inte längre. jag som följt honom genom alla invigningarna. Jag känner mig maktlös. Den sovande mästaren Sailandra talade plötsligt från sin bädd. Jag försöker prata med Jorin. Han vill inte tillbaka ännu. Han står i begrepp att få veta mer om Sirius. Men om han stannar där längre svävar hans fysiska liv i fara. Jag har en farkost här och jag måste få in honom i den. Men Jorin betraktar mig som en främling. Hans minne av jorden börjar försvagas. Han måste minnas mig. Fredmar rissar förtvivlat. Och om han inte gör det? Säg då namnet Sira. Säg Sira. Snälla Sailanja. Sira. Upprepade Sailanja med sin entoniga tranga röst. Sira. Sira. Namnet Sira har nått mig. Vänta nu. Hans röst försvann i ett lågt mummel som inte gick att uppfatta. Toim såg på Marissa med en lång, egendomligt blick. Så sa han. Du måste älska honom högt när du lurar honom tillbaka på det sättet. Jorin spratt till. Någon hade ropat hans namn. Han var på väg att stiga in i en farkost som skulle föra honom på en rundresa. Egentligen vart. Utanför luftskeppet stod en man som lyste på ett onaturligt sätt. Han verkade genomskinlig. Vart hade Josa tagit vägen? De skulle fara till templet. Känner du inte igen mig? Jorin. Frågade främlingen. Jag är Sailandra. En av dina lärare på jorden. Du ska följa med mig tillbaka nu. Nej. Jag vill stanna här. Jag ska följa med Josa. Inte med dig. Jag vill inte tillbaka till jorden ännu. Senare. Kanske senare. Senare blir för sent. Upplyste Sailandra lugnt, kom nu. Många väntar på dig där nere. Minns du Sira? Jorin kände det som om en hand grep tag om hans huvud och kramade det som en citron. Sira. Hans älskade lilla pös från Atlantis. Visst mindes han henne nu. Han hade sökt henne hela tiden. Överallt. Hon finns inte här. Påpekade mästaren. Hon finns någonstans på jorden. Precis som Marissa. Du vill väl inte svika din barndomsvän Marissa? Följ med mig av egen fri vilja. Jag kan inte tvinga dig. Vill du återvända till Sira och Marissa? Din kropp håller på att dö där nere. Det är bråttom. Jorin. Utan ett ord gick Jorin in i farkosten. Han vände sig inte om. På stenbänken återvände livet till den unge resenären. Hjärtats slag blev starkare. Pulsen slog regelbundet och bröstkorgen höjdes och sänktes normalt. Färgen återvände till hans kinder. Efter en kort stund slog han upp ögonen. Marissa hade gått ut. Hon fick inte vara i kammaren när han vaknade. Hans första ord var Sira. Sailandra. Som samtidigt återvänt till sin kropp. Böjde sig över honom och viskade. Du är tillbaka i pyramiden. Du har drömt om Sira. Dina invigningar är avslutade. Det blå skenet kring Jorins kropp hade kommit tillbaka i och med återvändandet. Toim gjorde några svepande rörelser med händerna över novisens kropp och skenet smalt in och förenade sig med auran. Jorin befriades från kristallkulan och koppartrådarna. Nu ska jag ge mig ut och söka efter Sira. Utropade han när han hoppade ner från stenbordet. Men utanför kammaren. Tätt tryckt in till dörren och med ansiktet vått av tårar väntade Marissa.